Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Den mentala rådgivaren, författaren, föreläsaren Johannes Hansen gör en efterlängtad comeback i Framgångspodden. Han har känt för sitt unika sätt att coacha andra och han är inte rädd att säga vad han tycker. Han vet att det är när människor vågar utmana sina rädslor och ta sig ut i det obekväma, ja det är då som vi växer. Flera av Sveriges mest framgångsrika atleter, artister, entreprenörer anlitar honom frekvent. Tillsammans pratar vi om hur du kan programmera om ditt tankemönster för att skapa en mer balanserad och hälsosam livsstil där du också når dina resultat. Vi pratar om hur uppväxten präglar våra beteenden idag, om triggers, otrygghet och varför vi tenderar att argumentera emot oss själva. Dessutom hinner vi svara på flera lyssnarfrågor och få konkreta tips hur vi ska nå våra mål under 2024. Det här är Johannes Hansen.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Johannes, the super Johannes Hansen.
Tack så mycket. Tack. Tack. Applåder också.
Applåder. Det är det här.
Jag är glad att vara tillbaka.
Det är roligt att ha det. Jag kände att det är fan viktigt att få in det nu i början på året så att det här inte blir ett pissår.
Bra. Jag skulle tänkt likadant.
Men är det lite så att du är lite grann som de här bankerna som behövs lite extra mycket i början av året? Är det så att du har liksom tokfullt och alla bara, nej nu jävla ska vi styra upp allting och ut och nya vanor?
Ja, men jag har ju nu privilegiet att över en tid ha jobbat med människor över lång tid. Så därför har jag liksom redan klart med vilka jag jobbar med. Men det är väl absolut så att det finns någon typ av, i början av året, skjuts som för gym. Liksom. Man bestämmer sig för att nu ska man ta tag i allt. Så ja, det finns. Det märker vi framförallt när det kommer till produkter. Så mm. släppte nyss en kurs på Sätt dina mål. Det märks ju verkligen att det är nytt år. Så. Mm.
Mm. Och kan det bli så här lite grann att du kan ju rådge folk till massa olika saker, men kan det även bli så att du kan... Nu är det ju stökigt i världen. Man har gått ut med att det har varit pandemier, det är krig, det är räntor som sticker upp, det är bolag som går i konkurs. Det måste vara ett annat sätt och andra frågor som kommer upp för dig. Brukar du rådge folk med att de kanske ska bygga en bunker?
Jag har faktiskt inte varit inne så konkret i bunker, men absolut jobba med säkerhet. Så är det. Det är väl rimligt om man är en person som har byggt en stor framgång att man ska tänka på säkerhet. Men när det kommer till världsläget och sådär som oroar många och som absolut får mig att tänka på ja, men vad det betyder att vara förberedd och inte behöva gå runt och vara ängslig, så tycker jag att det är smart att både prata om den typen av frågor men också ja, vad är det vi ska vara? Förberedda, eller hur? Ja, så att men jag skulle nog säga att det huvudsakliga skillnaden på råden jag ger i såna här tider, det är ju att jobba med och se till att man har en regelbunden rutin för hur hanterar man oro bättre. Och det upplever jag att det kanske inte är så vanligt att man tänker på när det går väldigt bra för allting. Men nu så drabbas ju många av en känsla av bara generell osäkerhet. Och då är det ju smart att bli bättre på att meditera, skriva och göra övningar på hur kan jag vända vissa negativa tankemönster? Hur jobbar jag med det? Vad behöver jag läsa? Vem behöver jag inspireras av? Och så vidare. Så att, ja. Det är ju ett tema som gör att det jag håller på med blir högaktuellt, absolut.
Ja, så jag kan tänka mig det här negativa tankemönster.
Mm.
Det känns ju som att den värsta fienden väldigt ofta är en själv. Och nu senaste åren har det varit så mycket negativitet. Så att det måste ju vara en sjukt viktig faktor.
Yeah.
När det är så mycket negativt i världen och vad man än läser och vad man än hör, så är det bara negativt och negativt. Och då blir, man dras in i skiten.
Ja, yeah, yeah. Och insikten att, att alla behöver förstå att vi har en psykologi som när livet är bra hjälper oss genom att skydda och förbereda när det kommer vissa små osäkerheter, som att det är halt ute. Och att vi tänker på, vad är alla sätt jag kan ramla på nu så musklerna skyddar mig när jag går? Liksom. Eller att någonting händer som skulle kunna bli någonting gör att jag tänker, på vilket sätt ska jag röra mig nu? Eller hur förbereder jag det? När allting fungerar bra, men ifall jag... dels utsätts för väldigt mycket mer information generellt och mycket av det är negativt, då kommer ju den här mekanismen i vårt psyke vara påslaget jämnt. Så då kommer vi se katastrofscenarion kring väldigt mycket samtidigt. Och då finns det ju ett stort värde i att börja jobba med hur får jag distans till det? Hur får jag den delen av mig själv att lugna sig? Hur återhämtar jag bättre så jag inte alltid är påslagen? Alla de här mekanismerna som gör att vi blir lugnare och tryggare människor. Därför att oavsett hur provocerande det än är, så är det bästa rådet till vem som helst är oroa dig inte.
Lätt att säga.
Ja, och det är ju det. Och det är ju såklart det liksom instinktiva psyket säger tillbaka. Lätt för dig att säga. Ja, men om vi zoomar ut tillsammans så ska vi vara smarta då. Hur ser du till att du oroar dig så lite som möjligt? Vad betyder det att gå med på att det fortfarande är rätt? Det jag säger är sant. Det bästa rådet är, oroa dig inte. Vad menar du? Ja, men om det finns saker som du måste fixa i ordning i ditt liv som inte funkar, se till att fixa i ordning dem då och förbered dig. Men se till att du sen jobbar med dig själv så att du inte oroar dig. För att en orolig människa är sämre.
Mm.
Den är sämre på allt. Den är instinktivt mer reaktiv. Den är mer egoistisk. Och det här är ju en av de sakerna som är mest provocerande. Om du är orolig över tid, om du är stressad över lång tid, då blir du bara mer och mer och mer självcentrerad. Du blir en väldigt dålig människa. Så det ligger i allas angelägenhet att du ser till att du är mindre orolig och mindre stressad. Så att du kan bli en bättre människa och finnas där för andra.
Alltså stress, det är ju någonting som är... Jag skulle säga mitt största problem. att jag blir ju många procent sämre människa när jag är stressad.
Mm.
Alltså jag gör sämre handlingar, agerar på ett sätt som jag ångrar, säger fel saker, får den här impulsgrejen.
Yeah.
Och sen när jag ser tillbaka på det, bara så här 10 minuter senare på vissa grejer, så är det så här, varför jagade jag det där? För det spelar ingen som helst roll. Men i min värld blev det som en atombomb som var så viktig just då.
Yeah.
Att jag skulle passa den tiden, göra det, reagera på någon annans reaktion, dras in i det här. Så att det är så här, ja, det är svårt tycker jag. Det är svårt att bli den här buddhistiska munken som kan ta avstånd, som jag skulle längtat efter att bli, men inser att jag aldrig kommer att bli.
Mm. Ja, och risken finns väl också att man jämför sig med de som är mest liksom, spirituellt uppvaknade av alla. Och har ägnat en hel livstid åt att sitta i ett väldigt starkt zen-mode. Och ha distans till mycket, inklusive sig själv. Och så tänker man bara för att de är där på en plats där ingenting kommer åt dem. Så är det omöjligt. Medan det finns ju såklart enorma grader här. Va? Och insikten är ju... Vem är jag då? Vilka förutsättningar har jag? Hur jobbar jag med det? Det tycker jag är det mest konkreta. Alltså utifrån ditt eget perspektiv. Om du märker att du är lätt stressad och du reagerar på sätt du inte tycker om. Så är ju följdfrågan, hur jobbar du med det då? För att jag menar, jag sätter ju ingen ribba på varken arbetet med mig själv eller med mina klienter. Att de ska komma till en plats där de inte är oroliga för någonting längre. Utan jag sätter ju ribban som är... Har du förflyttat dig?
Mm.
Alltså, det vi jobbade med senast, jobbar vi med det liksom fortfarande? Och varför då? Varför gör du inte jobbet? Jag tycker att det är den viktigaste och mest hänsynsfulla, men också det blir mitt jobb som någon form av mental PT. Det är min skyldighet att utmana människor till att säga, du kan inte ha samma problem varje år. Du får ju ge dig.
Ja.
Alltså, kom igen människa. Sitter vi här igen? Det är ju vad jag vill inspirera till, men också utmana till. Att vi måste pusha oss själva regelbundet. Och förväntningarna vi ska ha på oss själva och varandra är, förflyttar du dig? Liksom. Nu är jag här igen, säger någon. Ja, men det är inte alltid du är där igen då. Utan snarare så här, ja, jag kanske känner samma känsla, men det är en ny situation. Men är det så att du fortfarande är kvar? Ja, men då måste du börja alltså. Vi måste förvänta oss mer av folk.
Men har du några stress? Det är ju något som jag känner starkt.
Ja, men hur jobbar du med det då?
Ja, men jag är öronproppar.
Okay.
Silikonöronproppar.
Yeah, yeah.
Jag blir ju extremt stressad av barnskrik exempelvis.
Ah,
så att jag går runt med öronproppar. Enda grejen nu när vi kör intervjun, då det vore det jobbigt om man satt med öronproppar och inte hör vad du säger. Men annars går jag runt med det hela tiden. Så Ida säger, ta ut de där jävla propparna.
Yeah, yeah,
och då hör jag inte vad hon säger. Jag bara, va? Vad säger du?
Yeah.
Men
inte det är... Det blir ju kul på ett sätt och jag förstår och jag kan relatera.
Det gör jag ju inte för att det är kul.
Nej. Och det är väl det allvarliga.
Min kropp blir som en blixt. Alltså när jag skriker, jag flyger till. Jag blir så otroligt stressad.
Och då vill jag, vad tror du jag känner då eller tänker då när du säger så?
Att jag inte kanske är på en så bra plats.
Ja.
Jag måste kunna... Vad var
ingången till att vi ens kom in på frågeställningen? Jobbar du med dig själv då? Blir det här bättre, min vän? Eller sitter du fast?
Nej, men jag skulle inte säga att... Jag skulle nästan säga att det blir sämre. Eller...
Ja. Och vad borde vara förväntansbilden på dig då?
Nej, jag tycker nog inte att det blir kanske sämre. Men jag tycker inte att det blir bättre.
Ja. Och vad borde vi säga till dig då? Gör jobbet.
Skaffa aldrig barn. Nej.
Märker du vad många... Nu gör du precis det som många gör, eller hur? Det ligger på någon annan.
Ja, sant. Och jag, å andra sidan... Ja, men du var helt rätt. Jag skulle säga nog att jag inte har blivit bättre på det.
Yeah. Så med andra ord, gör du inte jobbet?
Nej. Men jag har också... Jag känner också... Jag ska inte säga att jag inte har verktygen för att göra jobbet. Men jag skulle säga det som en bortförklaring att jag inte har verktygen att göra jobbet. För det är klart att jag har snappat upp vad verktygen är. Det är klart att jag vet vad det är.
Så varför går du med på det?
Ja, det är en bra fråga du.
Ja.
Bra fråga.
Det är en bra fråga. Jag är ganska bra på det här.
Mm. Och jag har inget bra svar på den faktiskt.
Men du är också oerhört bra på att argumentera. Och en person som jag kan tänka mig är ganska... det är få sammanhang man kommer åt dig. Mm. Nu sitter vi här, så kan vi passa på.
Ja, ja visst, yeah. visst. Yeah. Nej, men det är något jag identifierat det som ett av mina största problem. Och kanske det största. Yeah. För att det försämrar mig som människa mycket, känner jag. Och det kan också relatera till att jag har ju som du vet också inte kanske den absolut mest harmoniska uppväxten.
Långt ifrån, jag tycker att vi ska se det för vad det är. Ni är ju oerhört problematisk.
Så att det var mycket bråk, mycket med skrik. Man har löst saker med bråk egentligen. Vilket gör ju att mitt naturliga när jag blir stressad är ju åt det bråkiga hållet. Yeah. Alltså då är det att jag vill bemöta det. Min kropp säger, om jag får någonting mot mig, min kropp säger anfall bara. Anfall hela tiden. Yeah. Anfall för att skydda dig själv lite grann. Mm. Så att, och då, det, mitt naturliga blir ju liksom, ja, anfall. Det är det mitt DNA säger att jag ska göra. Liksom.
Är inte det DNA? Kan vi separera det också för att bara hjälpa människor med de perspektiven? För jag tycker att det är så jävla inspirerande att förstå att det DNA har nycklarna. Spelar ingen roll hur trasig uppväxt du har. Det kommer inte åt ditt DNA. Så det finns kärlek, det finns trygghet, det finns support, det finns läkande. Det finns en massa moduler av hur du skulle kunna vara i ditt DNA. Och du har möjligheten att låsa upp genom terapeutiska processer så att du kan läka.
Mm.
Och då finns koden för hur en läkt version av dig ser ut i ditt DNA.
Fattar.
Så att... en Alex som inte reagerar så här starkt på den typen av stimuli finns i din kod. Yeah. Men det finns mycket av, om man säger miljö då, av massa mönster, känslomässiga reaktioner, försvarsmekanismer och hälsosamma beteenden som har utvecklats för att då där kände du dig hotad till livet kanske till och med. Som gjorde att du utvecklade skydd. Så att man vill också se det som att de mekanismerna som är på plats i dig är hälsosamma då och där. Men problemet när vi regregerar, och vad är regregerar då? Det är att du möter ett stimuli eller någonting händer i din omvärld just nu som påminner ditt nervsystem om en situation för länge sedan. Mm. Då blir du så liten, alltså så gammal som när det hände. Och då reagerar du lika barnsligt som när det hände.
Mm.
Och det du vill göra är låsa upp de knutarna så att du kan spola fram tiden och bli versionen av dig själv idag. Och då kan din kod fungera.
Och hur gör man det då?
Ja, det man börjar med är ju kartlägga sig själv i terapi. Det blir ju raljant eller hårt att säga kanske, men jag gillar ju att vara den PT:n. Och vad menar jag med det? Ja, men jag tycker att det är ens skyldighet om du är en personlig tränare på ett gym som ska få människors muskler att bli större. Att pusha dem förbi sina gränser. När man gjort 10 och så gnäller de och säger ge mig 10 till. Det är liksom det rimliga. För mig är det ju när du jobbar med det du gör, söker så mycket inspiration som du gör, alla de verktyg du har plockat på dig genom åren, alla gånger vi har träffats, att du inte har kartlagt det här i större utsträckning är ju ett misslyckande.
Mm.
Och det säger jag ju igen för att trigga dig såklart.
Mm.
Att så här, vadå misslyckande? Jag är inte misslyckad. Nej, du är inte en misslyckad person. Men att du inte kartlägger det i större utsträckning. Att du inte gör jobbet i att gräva i det. När de verktygen finns. Men hur hittar man de verktygen då? Om du ska lösa vilket annat problem som helst i alla de här verksamheterna du har drivit och varit med i, så löser du ju dem. Jag menar, skriv problemformuleringen framför dig på en tavla så kommer du hitta 1000 förslag.
Mm.
Och så kan du börja experimentera med det. Så vad man behöver göra är ju bryta det känslomässiga mönstret som står mellan dig och att ens försöka.
Mm, fattar.
Och då är ju det mitt verktyg oftast att vara PT:n som säger ge mig 10 till. Titta på det och säger, skämtar du med mig? Vadå hur? Men vi kan ju ändå prata om hur. Ja, men först vill du ju börja, om man ska kalla det för hoppa i poolen då, eller navigera på terrängen av terapi. Och vad betyder det? Sitta regelbundet i samtal med någon. Där du ventilerar de här sakerna. Jag menar, det som är häftigt med psyket är ju också, om du skulle prata om den här situationen som triggar dig då, till att vilja ha öronpropparna på dig eller... leder till att du gör vissa beteenden som är en konsekvens av att du blir, liksom, reagerar starkt. Om ni pratar om det regelbundet med någon som är duktig på att spegla dig i det, så skulle du få så många insikter om varför, på vilket sätt, vilken situation, när det triggades första gången. Alltså du skulle få, det är det alltså. Jag visste inte om att när det där händer, då kopplar jag det till det där. Och jävlar, det är klart som fan att jag reagerar så där starkt. För jag tror alltså, du vet, du börjar låsa upp grejer. Mm. Och sen, aha, okej. Okay. Men det måste ju betyda att om jag provar det här så kanske det inte är lika farligt. Provar det, märker, okej, okay, det var lättare då. Och så börjar man ta de där stegen. Och så får du en större och större karta. Och sen då finns det ju möjlighet till nästa steg, vilket är viktigt att säga till människor också. Som ofta säger till mig, jag har varit i terapi under ett halvår eller ett år eller två år. Det gav inte så mycket. Alltså, man måste utmana någon även i det. Så här, du har varit på gymmet i två år och det gav inte så mycket.
Mm.
Okej, okay, vi känner vänner som har gått på gymmet i fem år. Och vi tänker, ingenting händer ju. Det kanske inte är gymmet det är fel på. Det kanske inte är vikterna på gymmet som inte funkar. Eller hur?
Faktiskt.
Man börjar få de här metaforerna. Men vad betyder det i terapi då? Att jag är där men inte får resultat. Jag menar, jag sitter ju ofta i konversationer med folk som är nöjda över hur de manipulerar sin terapeut.
Ja.
Så här, som är nöjda över att så här, ja men... Eller till och med ska jag komma på en mingel till mig och säga så här, ja, jag skulle vilja ta en session med dig men du skulle aldrig komma åt mig. Jag bara, man, jag är inte intresserad av att komma åt dig. Det var det dummaste kommentar jag någonsin har hört. Så du säger så här, gå till en PT och säg, jag ska väl gå till dig, men du skulle aldrig kunna träna mig. Okej, okay, absolut. Betala mig då så sitter
jag. Exakt. Jag tar gärna mig. Nej, jag vann. Okej.
Okay. Så vilken ålder är du, kan man undra då?
Ja, eller hur? Fattar,
var du fastnat i för ålder? Att så här, och då kommer vi tillbaka till det större perspektivet som är det problematiska är att vår kultur än så länge fortfarande ser terapi i stor utsträckning som att du är mentalsjuk. Alltså vi har ju, och det är inte för att folk vill illa så mycket som det är. Om vi tänker generationsträden tillbaka då. Alltså det är inte många generationer sedan som ifall du skulle gå hos en terapeut så skulle du lika gärna kunna läggas in på Beckomberga hette det väl va? Eller Dårhus liksom. Ja. Det var samma sak. Man såg framför sig någon i, vad heter det, tvångströja. Om du ska gå till en terapeut. Det var liksom en generation sen. Så det är inte konstigt om det har liksom kommit med ner i nästa generation. Men nu måste vi börja förstå att det finns sådana verktyg som kan hjälpa oss. Så vi måste lyfta på det taket och säga att det är snarare tvärtom i vår kultur just nu. Nu finns det verktyg och hjälp och support vi kan få när vi inte mår bra, när vi oroar oss, när vi är stressade, när vi har en beteende vi inte gillar med oss själva. Och då borde det ligga i vilken friskvårdsrutin som helst. På samma sätt som att vi är på gymmet och lyfter vikter. Att vi går till någon regelbundet som coachar oss, sparar oss, är terapeut till oss, är mentor till oss. Men som hjälper oss att se oss själva och jobba med våra beteenden. För det är ju också tydligt på samma sätt som att den dysfunktionaliteten att vi inte ens fattar att terapi är bra för en generation sedan. Den finns ju också kvar i andra beteenden. Alltså vi har precis kommit på typ, vad är det, 50-70 år från att vi börjar industrialisera oss till att liksom, nu ska jag skicka 1000 raketer om året till Mars liksom. Det har ju hänt så mycket i mänsklig utveckling på så kort tid. Så att våra liksom, generationer av beteenden har inte hängt med. Vi har ju liksom uråldriga beteenden av hur vi beter oss mot varandra. Så vi måste ju nu in och börja liksom, utmana vem är jag, varför är jag på vissa sätt och så vidare. Men, och det är en hälsosam person. Om man sen växer upp som du och jag har gjort som är, har vuxit upp i otrygghet på många sätt. Då har vi ett jättejobb att göra. För då måste vi också lösa tryggheten i vår kropp.
Jag kan ju få så ibland så här att om jag hör någon gå i trappor för att jag har liksom ett scenario där en person så här rusade ner för trapporna och skulle ge mig en
jag känner känslan i kroppen bara du säger det.
Utskällning eller avhyvling eller vad man nu ska kalla det.
Yeah.
Men alltså så att jag var ju här, när jag hörde det så här, dang, 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 så blir det så här, det är ju typ
ett 10 av 10.
Det är liksom varningstecken för mig. Skräck. Samma sak med när dörrar smälts upp. Det är någonting som också bam! Alltså när jag hör de där trapporna och sen boom! Yeah. Smäller liksom dörren upp. Så att när jag har stängd dörr så kan jag ibland få en känsla av att jag är rädd att dörren ska smällas upp.
Just.
För att den just är stängd. För att ofta kom den här uppsmällningen av dörren som en... Jag visste inte ens om den. Så bara bam! Liksom.
Mm.
Och så att det är ju... Det finns ju saker som liksom sitter kvar. Sen man är liten, sen vet jag inte hur just de där grejerna med liksom dörren och trappan, hur det påverkas mer än om jag hör någon gå snabbt i trappa så ryggar jag tillbaka lite grann. Yeah. Eller om jag har en stängd dörr så är jag typ rädd att den ska smälla upp.
Bättre.
Om jag är själv i ett sovrum. Så att, men, det
finns, men en konkret övning på det då?
Det finns ju tusen andra saker som jag inte ens vet om att jag har, exempelvis stress eller så här grejer som är så här, att det här påverkar fast jag gör något, fast jag inte ens reflekterat över att det här är något som är.
Ja. Nej, vi har ju hur, alltså, tillbaka till det här med, växer du upp i en otrygg miljö så det har varit en känsla av att du inte är säker. Då finns det ju tusentals beteenden som kopplas till det. Alltså, du är otrygg i kroppen. Och så händer massor med saker runt omkring dig. Om vi tänker på det här med positiv psykologi och ankring som man pratar om ibland i när man tränar sig till att få positiva tillstånd. Då sätter man så här starkt positivt tillstånd och sen gör du vissa beteenden och så ankrar du dem i kroppen.
Okay.
Alltså det vill säga att du är på en plats där det är helt fantastiskt och du är så jävla lycklig. Och så är det en viss typ av, vet, solnedgång eller någon säger något eller en låter på eller en viss doft är där. Så fastnar de där sakerna i ditt nervsystem. Så när den där doften kommer, då kommer känslan över hur lycklig du var. Det där känner vi igen. Men det funkar ju exakt på samma sätt och tvärtom. Du var i en otrygg miljö där du kände skräck. Och så händer det massor med saker runt omkring. Då kopplar ju din hjärna alla de sakerna som händer där till skräck.
Mm.
Och varför gör den det då? För att vi ska överleva så bra som möjligt. Och den bästa versionen av att överleva är om vi kommer ihåg så mycket som möjligt när det var hemskt. Så när det börjar kopieras sånt igen, då kan vi undvika det. Det är ju mekanismen.
Mm.
Det är alltså så att vårt DNA har varit, om det gör så är det bättre på att överleva. Liksom, inte på att vara lycklig. Men
så är man en stor hårig katt och man vet att ens kompis blir uppe efter en stor hårig katt, precis, då går man inte
och
klappar den.
Ja, till och med så. Om det är så att vi i generationer blev uppätna av stora håriga katter, så har vi ärvt ner att vi är rädda för stora håriga katter i DNA. Så att vårt barn behöver inte ens ha sett en stor hårig katt. Precis som vi är rädda för ormar. Mm. Alltså, det ligger ju med i vår kod att vi hoppar när en orm går vid våra fötter. Per automatik. För det är bättre. Fast vi inte har sett en orm förut.
Det är sant.
Ja.
Det är sant.
Så insikten är att det där hjälper oss att överleva. Men då är det ju tusentals mönster som ligger kopplat till din otrygghet i uppväxten. Eller till min, eller till någon annans. Så hur jobbar vi med det då? Ja, men en sak, en jättekonkret övning som är kraftfull som fan. Det är insikten att när de där sakerna händer så vill vi inte känna dem. Okej? Okay? Så vi säger att du sitter hemma då, tittar på en dörr och så får du katastroftanken, den här dörren kommer slås upp när som helst. Och då vill du gärna göra någonting annat. Alltså då tänker du, jag måste gå iväg nu, jag ska ta upp mobilen, jag tänker på någonting annat, jag lagar mat, jag ska ut och springa. Du vill bort från känslan. Övningen är att göra tvärtom. Att sätta dig in i situationen så att känslan kommer in i kroppen. Låt den ta över kroppen. Och låt den vara 100%, så mycket som det bara går i din kropp. Och så sitter du med den. Varför då? Jo, för du gick aldrig med på att känna den när du behövde känna den då. Och sen dess har du inte gått med på att känna den. Och övningen för att komma igenom känslan är att känna den. Så ser det som att du byggt upp en stor skuld. Då och där fick du inte känna den för att du skulle överleva. Du fick en stor skuld. Sen dess har du inte fått känna den. Så genom alla år har du inte känt på känslan. Utan bara undvikit den. Och det du vill göra nu är att känna i kapp.
Mm.
Så vad gör du i stor utsträckning i terapi? Du hittar olika vägar in till att få känna.
Mm.
Så att du kommer i kapp. Och när du kommer i kapp, då kan du släppa den där punkten när du var 12 eller 13. Och så kan du spola fram till att ditt DNA som vi var inne på tidigare kan användas till den åldern du har idag. Så konfrontera, gå med på känslor oftare.
Med tanke på känslor.
Ja.
Du har ju också mått dåligt. Man kan säga i början av din karriär.
Ja, i början. Jag har väl mått dåligt på olika sätt genom flera delar av min karriär.
Men jag vet ju en sak som du har haft som faktiskt jag inte har haft i modern tid i alla fall.
Ja, ja.
Sen så här, jag måste ha haft det. När jag var liten. Det måste jag ju ha haft. Men jag kan inte liksom... Jag tror inte jag visste vad det var för något då. Så jag har svårt att sätta finger på det. Yeah. Jag har haft panikångestattacker.
Ja. Yeah. Nej, men jag... Hela min karriär började väl... Om man vill se på det så var ju startskottet för min enorma passion för personlig utveckling. Min egen panikångest. Därför att den fick mig att bli så besatt i att komma ur den, såklart. Jag i tidiga tonåren då började tappa kontrollen över min kropp på grund av att jag framför allt så den jag minns tydligt är en scen med min pappa nere i Stockholm. Jag växte inte upp med honom, men jag var på besök hos honom. Och jag hade den här drömmen som man har som 8-9-åring av att äntligen träffa sin pappa. Och det skulle liksom vara så. Han skulle vara allt det jag ville att han skulle vara. Och så var han inte det. Han var liksom aggressiv och otroligt kränkande. Och speciellt i en scen där jag kände att jag längtade hem till mamma. Och han liksom skällde ut mig för det, förnedrade mig för det. Och det skapades en så pass stark känsla av otrygghet. Så jag minns att jag lämnade kroppen. Liksom, disassocierade som det heter. Att man liksom, allt bara stänger av. Så man stänger av en tv ungefär. Att man känner att man bara, allt blir lugnt i kroppen. För att man har känt så starka känslor. Så att man orkar inte känna dem längre. Och den känslan av kontrollförlust jag fick av det. Den satt liksom kvar sen. Den kopplades väldigt starkt till att lämna hemmet. Så att när jag skulle hemifrån, då började kroppen skaka och började tappa, liksom, få panik. Så det började komma väldigt starkt när jag skulle gå till skolan. Och en liten parentes på det, som inte är liten men fortfarande värdefull att ta med, är ju att på grund av väldigt mycket stress i min uppväxt så gick mamma igenom panikångest också när jag var yngre. Så jag fick se henne göra det. Vi satt ute på parkering utanför Konsum och sen skulle hon gå in och handla och jag sa alltid så här, jag kan gå in och handla åt det, för jag vill liksom inte se henne bryta ihop och börja gråta och du vet, ligga på golvet och sådär. Men hon jävla vinnestark.
Fick hon det inne på Konsum?
Ja, men hon utsatte sig för det med flit för att hon skulle ta sig igenom det. Hon hade ju liksom läst böckerna av att så här, om man ska lyckas ta sig igenom jobbiga känslor måste man exponera sig. Så hon gick ju in, började gråta och ändå plockade liksom upp sig och tog sig igenom. Stark kvinna.
Mm.
Men det var ju jättejobbigt för mig att se såklart. Och det medberoendet formade i mig var ju inte bra. Men vad som hände av att se henne gå igenom det och bygga sig själv genom att bli starkare. Så när jag bröt ihop och började liksom, så visste jag ju hur jag skulle vända mig. Först vände jag mig till samma gröna bokhylla i Djurmo hemma och började läsa samma böcker som hon hade läst. Och sen så hade jag henne som support när jag skulle ta mina steg ut på vägen mot bussen till skolan. Så jag satte upp mitt första träningsprogram var att gå en lyktstolpe i taget och sen gå hem. Liksom. Börja gråta, springa hem. Så nästa lyktstolpe, börja gråta, springa hem. Så orka ta sig längre och längre upp på, så till bussen, in på bussen, få den här paniken av att det är massa människor runt omkring, behöva gå av bussen och sen så, du vet, hela vägen till skolan och sen ta sig till skolan. Och så hade mamma en väninna som väntade på mig där, som jobbade på skolan. Så kunde jag säga att nu var jag framme. Liksom. Det var den största vinsten jag kunde lyckas med då. Var ju starkt som fan. Men otroligt jobbigt såklart. Så där började det. Och när jag kunde vinna över det och känna mig starkare så fortsatte jag läsa de här böckerna. Och det var alla typer av personliga utvecklingsböcker. Och sen dess har jag varit manisk. Så att jag, det är ju bearbetat nu varför jag kan garva åt det. Men då var det ju såklart otroligt jobbigt. Men idag ser jag ju också hur det skapade en kärlek till personlig utveckling som är helt gränslös. Ja, alltså, jag är själv fascinerad över hur mycket jag tycker om att prata om det här. Och hur mycket det betyder för mig. För det fortsatte ju sen av att så här, om det är så nu att vi har mentala muskler vi kan utmana. Och om jag kan utsätta mig för jobbiga saker som jag vill göra och komma över mina rädslor, hur stort kan livet bli?
Hur viktigt det är liksom att utmana sig själv med jobbiga saker? Alltså, finns det så många människor där ute som har så mycket större potential? Men min grej som jag ser lite så här, när jag kollar på folk runt omkring, det är att folk kanske stannar på arbetsplatser fast de inte trivs. Mm. För att de är för fega för att sluta och blir lite fat and happy. Yeah. Att de inte lever så här, sin fulla potential. Om jag skulle bara säga en styrka som jag har haft, det är att jag har varit rädd men vågat utmana min rädsla.
Ja.
Till att säga upp mig, till allt möjligt. Alltså jag är till och med, förut målade jag ju naglarna, men det var ju inget syfte med att måla naglarna mer än att jag vet att jag absolut inte ville måla naglarna, för jag vet att folk tycker att det är ett miffo. Och det gjorde jag att jag ville göra det för att träna mig själv i extremt obekväm situation.
Mm.
Sen finns, kan man ju göra det på massa saker, som att säga upp sig och hoppa på och starta bolag eller vad som helst liksom. Du åkte ju till USA och hoppade som väldigt ung,
mm,
och liksom vågade hoppa på någonting som ledde ändå. Om du inte hade tagit det beslutet då, hade du inte kanske suttit här idag.
Nej, verkligen inte. Det gav ju en väldigt sån stark känsla av självförtroende. Men som du är inne på nu, jag menar, och det tycker jag, det är väl så uppenbart när man följer din resa också, hur mycket du har utmanat dina rädslor genom så mycket över lång tid. Och det är klart att allting man värdesätter i sitt liv idag, om man börjar fundera på det, kommer av att man har utmanat sig själv. Alltså det är allt från liksom första skoldagen till första kyssen till första arbetsintervjun. Visst. Till när du sa nej eller när du sa ja och åkte med på det där, provade.
Man sa att man var kär i någon, vad som helst.
Hela tiden. Men det man lätt glömmer bort då är att allting du kommer värdesätta imorgon eller om 5 år är läskigt eller obekvämt just nu. Så tillbaka till din fråga, hur viktigt det är att utmana sig själv. Man behöver göra det så stort när man tänker på perspektivet. Som att det handlar om liv och död. Därför att antingen så växer du eller så dör du. Och det är inte bara en klyscha med ord. Det är sekunden som du börjar, de här tankarna kommer i 26-27 års åldern för många. Ibland tidigare tyvärr, för att de oftast har för nära relation till sina föräldrar som är äldre. Så börjar du få tanken, nu ska det inte vara obekvämt längre. Och direkt så blir världen så jävla liten. Du börjar inse att, ja, men måste jag verkligen göra det där? Ah, men det är väl bra som det är. Alla de där kommentarerna som gör världen så otroligt liten. Det känns mysigt för stunden. Men det gör dig sämre på alla sätt. Och att inte låta den typen av tankar ta över. Utan inse, du behöver utmana dig själv hela tiden. Kring hur mycket som helst. Så när någon kommer till mig oftast är trött och säger, måste jag utmana mig själv på allt hela tiden? Ja, det måste du säga. Och sen fattar jag vad du menar. Jag är inte ute efter att du ska stressa dig själv eller liksom bränna ut dig nu för att du ska utmana allt konstant. Det är inte det. Men om du har ett problem att det känns som att du inte kan ta i mer, då är det för att du har andra problem. Inte att du utmanar dig själv jämt. Det är för att du har maniskt bestämt dig för att fly från jobbiga känslor och därför har ett livspussel som inte går ihop. Och därför inte konfronterar att du måste sänka ambitionsnivå och ta hand om jobbiga känslor. En helt annan sak. Men ja, du behöver utmana dig själv. Och det är därför det är så smart att ha den typen av träningsrutiner. Som jag går regelbundet till gymmet för att pusha mig själv förbi mina gränser. För då vet jag hur det känns, då är jag där. Eller om du kör andningsövningar på dagarna. Så du håller andan lite längre än du egentligen orkar. Så att du har varit där, så att du hela tiden utsätter psyket för det. Då är det lättare för dig att inse att, men vänta nu, det här samtalet på jobbet nu. Jag vet ju precis vad jag skulle behöva säga. Men jag säger det den här gången då. Och så är det hela skillnaden. Och det absurda är att det är så små skillnader. Så de flesta när de har gjort dem hedrar inte sig själva tillräckligt. Alltså de tar samtalet. Jag satt i ett sånt samtal idag. Det är en kille som har sin dröm liksom. Visionen ska förverkliga. Det är en fråga bort. Ställer frågan. Han får det.
Han vill inte ha det. Han är inte beredd på svaret.
Men det som också händer är ju precis den känslan som du visar. Även om man inte har reagerat så är det snarare den här, nu fick jag ju det. Eller hur? Jaha. Och då är det så bra att vi har en session så vi kan prata om, hur känns det då? Jag vet inte. Det känns jättekonstigt. Så här, eller jag vet hur det känns att jaga någonting. Men jag vet inte hur det känns att ha något. Så pratar vi om det. Och då kan det finns både så här lättnad i det. Det finns en oro. Vad händer nu? Det finns kanske en sorg i det. Varför finns det en sorg? Ja, men för att sorgen ligger nog bakom att jag började jaga från första början. Så att du kände sorg, tänkte, jag ska jaga någonting stort för att bli av med sorgen. Mm. Sen har du jagat klart, kommer fram, fan, sorgen är kvar. Men det är på andra sidan av jobbiga känslor. Alltså utmana sig själv, utmana rädslor. Så att det är en del, stor del av hela livet. Och essensen av, du hänvisar till min resa till USA. Essensen av det samtalen som har betytt så mycket för mig var, ja, men jag var superinspirerad av en förebild. Jag kommer dit till konferenscentret där han sitter. Innan vi ens ska gå in på seminarierna så sitter han framför mig runt sitt bord. Så här, lunch, vita dukar. Och jag vågar ta mod till mig och gå fram till honom och säga det. Jag är här för att jag vill bli som du, jag vill göra de sakerna du gör, stå på scenen och föreläsa och sådär. Han säger, det låter skitbra. Gå ut och gör det då, säger han. Väldigt bra sagt för övrigt. Absolut, säger jag. Och så hör jag mig själv direkt på och säger, ja, men jag är här för att jag ska förbereda mig, för jag är inte gammal nog, jag måste ha lite av de här grejerna först, och sen ska jag göra de här sakerna, och sen ska jag säga, men lyssna nu, vad gör du nu? Jag jobbar alltså med det här och hjälper människor, och har gjort det i 40 år nu. Du kommer fram till mig och säger att du vill ha min hjälp för att göra det. Och så säger jag, så gå ut och gör det då. Jag ger dig rådet. Och du börjar argumentera emot.
Ja, älskar den.
Ja, otroligt. Så jag hade ingen aning vad jag skulle svara. Så att, och den där var så jävla stark för mig. För den tog mig ett så skört ögonblick. Alltså jag var så peppad av det. Jag hade vågat gått fram, så jag stod ju så skör där. Och när han då bara slår in den där, och så argumenterar du emot. Som att han var en förälder som blev besviken på mig. Den satt ju så jäkla hårt i mig.
Mm.
Så den har ju varit en stor kärna till hur jag har coachat mig själv sedan dess. Alltså, när jag sitter i många svåra situationer, så är det ju precis det som spelar upp sig. Just ja, nu gör jag det igen. Nu börjar jag argumentera emot vad jag vill.
Mm-hmm.
För att jag är rädd.
Ge några exempel på det då. Hur vanliga människor, eller hur man...
Vanliga människor?
Utan,
jag är ingen superhjälte, Alex. Utan
Bob Proctor och Johannes Hansen. Men så här, hur brukar man argumentera emot sig själv? Är det att, nej, jag inte så här, jag vill ha det där jobbet. Jag vill ha den här tjänsten. Så bara,
Alltså det börjar så tidigt. Jag tycker ett perspektiv på det här vi vill ta med oss också, som är superviktigt. Och på hela superhjälteidén, som jag tycker är så viktigt att ta med sig. Det är, det finns ingen människa som inte har en hjärna som gör likadant. Alltså alla människors hjärnor gör sådär.
Mm.
Så hitta inte på att vissa människor har någonting som du saknar. Jag var helt övertygad om att de här människorna jag skulle åka över till, eller sen när jag kom hem och satte igång min verksamhet och började jobba med olika typer av stjärnor, att de skulle ha någonting som andra människor saknade. Att det fanns någonting av det där. Men alla har ju en likadan hjärna. Vissa kan vara smartare, absolut. Men i huvudsak så säger deras hjärna exakt samma saker. Det vill säga att man säger, jag är nog inte bra nog. Tänk om det här händer. De kommer inte gilla mig. Alltså, alla de generiska exemplen som spelar upp. Och det är någon över lång tid som har en stark psykologi har gjort. Är lärt sig att lyssna på de som också finns, som är de positiva. De låter dem ta mer plats. De till och med skriver dem, eller säger dem till sig själva. För att låta dem få mer utrymme. Och det betyder inte att de andra inte finns kvar, men de låter dem passera. Jag tycker i meditation så är det en bra övning att se framför att man sitter framför en motorväg och så passerar massor med bilar i olika färg. Så att vi får göra det enkelt, att det finns svarta och vita bilar. Och de vita är ljusa och de svarta är mörka. Och så sitter du och ser, vilka fångar du? Vilka tittar du på? Och alla är med om samma sak. Det pågår ett jäkla flöde av trafik. Men frågar du, vilka fångar du? Och vilka gör du till din del eller ditt mönster av fokus? Så ser vi sen när vi följer en person under många års tid. Så ser vi någon som tränar på att hitta de vita. Och till och med när det kommer många svarta i rad, så försöker den till och med hitta på att en av dem var vit.
Mm.
Och det är därför många kontexter, många människor, ja, men som vi träffar eller som jag jobbar med på dagarna som är entreprenörer. Det är ju oftast människors vars psykologi är lite störd. Därför att de hittar i vita bilar som är fan överallt. Det här är möjligt, och det här också. Så de har ju människor till och med runt omkring sig. De anställer ju folk som säger nej.
Ja.
Därför att det är så det funkar bäst. Liksom. Så det betyder inte att du ska vara totalt naiv och alltid se som att allt kommer funka och aldrig förbereda dig för någonting. Men det finns ju en insikt i, det är ett mönster du tränar upp. Så vi är alla med om att vi har perioder där vi har bättre eller sämre självförtroende. Vi argumenterar med eller emot oss själva. Och då finns det en stor poäng i att påminna sig om precis det jag säger. Du kan välja. Och det är ju som mest provocerande när man sitter och väljer svarta bilar. Och då välja. Det känns inte så. Nej, precis. Så hur börjar man när det är sådär då? Ja, då börjar man med att man rör på sig. Ganska omgående så sitter man inte stilla tillsammans med andra människor som också bara tittar på det. Utan man måste omgående upp på hästen eller iväg i en riktning där det finns andra människor som ser andra perspektiv. Och det lättaste vi har nu med devices är att vi kan börja lyssna på en podcast. Eller på en positiv låt. Vi måste låta vår hjärna få den typen av näring. Mm. För insikten är också att om det blir väldigt mörkt så beror det på att vi antingen genom vårt liv tidigt inte har fått hjälp att hantera de mörka tankarna. Och till och med kanske fått andra som installerat fler mörka tankar för att de har på olika sätt utfryst oss eller attackerat oss eller kränkt oss. Och då har vi inte fått hjälp att bli av med dem, så då måste vi göra det jobbet. Men det andra är ju att vi har människor runt omkring oss som inte hjälper oss ur det. Så varför vill vi göra två saker? Har vi väldigt mörka tankar, då måste vi jobba med någon som hjälper oss att låsa upp de här problemen vi snackade om tidigare. Så vi kommer ur det. Och det är ju en terapeut eller en nära vän som kan vara bra på att bara lasta av. Men det ska helst vara någon som är professionell som jobbar med det över tid. Men det finns ju också meditation som vi vet fungerar väldigt bra för det. Vi ska bara veta att jobba med någon typ av meditationsritual regelbundet under ett par veckor minskar din ångest om du gör 10 minuter om dagen med typ 50%.
Det är så starkt alltså.
Alltså Headspace och deras program Managing Anxiety är helt absurt.
Det är grymt eller?
Ja, det är otroligt. Det är en teknik som heter noting, apropå det här med att titta på bilar.
Vad heter den?
Alltså, noting.
Ja, men det här andra. Managing
Anxiety.
Managing
hantera anxiety. Ångest. Ja.
Okay.
Så hjälper det dig att sortera. Så det finns väl, tillbaka till det här med hur. Det finns massor med verktyg. Men ett väldigt kraftfullt sånt verktyg är ju också omgivning. Och har du inte omgivningen, därför att det också kanske var raljant att säga, hitta bara någon som är positiv. Det kanske inte är lätt. Nej, men det finns absolut access till det via podcasts eller annan typ av inspiration.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag har faktiskt aldrig liksom kört igång med meditationen, fast jag vet att det är bra.
Ja. Men kan vi få vara där igen? För jag tycker att det är intressant. Det är för att det är så många som känner igen sig i det där. Alltså det där är en av de vanligaste kommentarerna jag får. Jag vet hur bra det är med meditation. Varför tror du att du aldrig har gjort det? Om du ska försöka...
Alltså jag har ju testat att göra det.
Börja inte nu.
Okej. Nej, men alltså jag har ju testat... Jag får bara säga så här. Jag tror att...
Är det din argumentation nu så vill jag inte lyssna?
Nej, okej, jag fattar.
Backa tillbaka nu.
Okej. Varför har jag inte gjort det?
Försök vara så att jävla
tydlig.
Ren som det bara går. Alltså så ärlig som det bara går.
Mm. Jag tycker det är tråkigt.
Mm.
Det är en sak.
Yeah.
För att jag gillar exempelvis att stretcha, men jag tycker stretcha är roligare än att meditera.
Yeah.
Jag tycker... Jag blir stressad av att tänka att jag ska meditera.
Jo.
För att jag känner...
Det var det ärliga svaret.
Jag känner att...
Fortsätt längs med den.
Jag känner att om jag ligger där och ska lägga en kvart på det, så blir jag liksom... Jag blir stressad av att jag inte ska göra någonting. Att jag bara ska... Det känns som värdelös tid.
Mm.
Fast jag vet att det är... Jag litar ju inte på den tanken.
Nej, men, så Men, du gör det ju inte. Men, så det gör du visst. Du litar visst på den. Men om du nu just nu inte litar på den, argumentera emot.
Nej, men jag vet. Alltså, om någon skulle säga till mig, är det värdelöst om det är bra? Då skulle jag satsa alla mina hästar på att det är bra.
Yeah.
Men min känsla av när jag vaknar upp och tänker, jag kanske ska meditera en kvart. Och så tänker jag, nej, det kanske inte ska. Jag kanske ska kolla på Instagram istället. Och sen så kommer jag på någon bortförklaring till att, nej, men nu måste jag gå upp.
Ja, det är klart.
Plikten kallar.
Jag fattar. Men jag hör ju det här. Kan vi få vara en liten stund till i argumentationen? Alltså, du fattar att det är bra. Men du känner dig stressad. Sen stängde du dörren till stressad. Kan du bara fortsätta längs med den? Du känner dig... Gå in i det istället där. När du, precis, där ja. Gå in i den stressen. Vad är det där? Ja, precis där. Ja, vad är det där? Vad är det?
Gå in i stressen.
Nej, men säg... Nej. Där du var. Där ja. Vad är det? Vad är det där för känsla? Säg vilken känsla det är.
Ångest.
Ja. Otroligt stark ångest. Mm. Där har du den. Det är den du vill möta. Och varför man inte sitter där är för att man inte vill möta den där.
Jag tänkte svara en sak som jag inte kände var rätt, men jag kände att det kändes bra, men sen sa jag det inte.
Bra.
Men bra. Det var... För jag vet inte om...
Ska du säga det ändå?
Ja, jag kan säga det. Det var att jag skulle inte säga att jag är rädd för det, för det är inte det, jag känner inte att jag är rädd för det. Men jag känner att jag vet inte om jag känner mig så bekväm att vara med mig själv.
Mm.
Enbart med mig själv utan något annat.
Mm.
Alltså det här med meditation. Alltså jag är bara med mina tankar som jag sen inte ska tänka. Men alltså att det är inte så att jag är rädd för vad som ska komma, att jag ska börja bryta ihop. Men jag är så här...
Eller?
Jag skulle ha svårt att se att jag skulle ha gå in i meditationsrutin med mig själv.
Mm.
Och att jag skulle sitta och... För mitt fokus skulle då vara att jag inte ska tänka på något.
Ja. Yeah.
Och sen kommer massa saker och sen så ska jag försöka att inte tänka på något. Och bara tänka på andningen.
Mm.
Och då känner jag mig väldigt lugn och fridfull. Alltså bara jag tog ett andetag, nu känner jag mig väldigt lugn och fridfull. Yeah. Liksom.
Vill du höra min reflektion?
Nej. Jag ska, jag kör.
Nej, bara om du vill höra den.
Nej, jag vill höra den.
Jag tror att du ringade in det. Du pratade om din relation till ensamhet. Du vill inte vara ensam. Och du har behövt vara ensam väldigt mycket i ditt liv. Så du blir inte tillbaka till de tankarna.
Mm.
Och på andra sidan av det så får du ju läka ut det. Men det är väldigt mycket sorg.
Jag har ju varit på ayahuasca ju. För något år sedan. Men då var jag ju så rädd för att släppa taget i det.
Mm.
Vilket gjorde att det heller inte gav. Så det kan ju ligga någonting där också.
Kan, broder. Hörru. Alltså, är det bara jag av oss två som fattar att det ligger massor där? Men så här, med liksom, med all respekt, vi vet ju, du har haft en jättetufft uppväxt.
Mm.
Det är klart att du har behövt gå igenom hur mycket jobbiga känslor som helst, själv.
Mm. Mm, ja, visst. Det har varit väldigt mycket argumentationer kring det liksom jag har fått göra tidigt som barn. Yeah. När jag har blivit anklagad för någonting.
Yeah.
Att jag blev tvungen att reflektera över... Alltså för att jag inte skulle bli totalt nedbruten så gick jag in i varje sekvens och försökte intala mig själv att det var inte mitt fel.
Yeah.
Och det gjorde jag redan som väldigt, väldigt liten. Kanske 7-8-åring. Då blev jag tvungen efteråt att reflektera över när jag hört hårda ord om mig själv. Jag kanske behandlat på ett väldigt dåligt sätt.
Yeah.
Och att allt det... Från nära riktades mot mig.
Förstår vilken jävla
av
kamp.
En person som liksom jag som betyder allt för mig.
Yeah.
Som är betydligt liksom, som min förebild. Och då blev jag tvungen att sitta och reflektera över. Någon sorts, säkert någon, det var ingen som lärde mig att göra det. Det var säkert någon försvarsmekanism för att jag inte skulle bli sinnessjuk.
Såklart.
För att jag inte skulle kunna ta åt mig och bara vilja gå... Och ta livet av mig.
Yeah.
Som kom och sa, som bara så här, men det liksom, det kan inte vara mitt fel.
Ja. Livskraft, jävla styrka. Men också otroligt sorgligt.
Mm.
Att behöva göra det. Och det här är ju liksom blandningen. Alltså, det svåra för oss alla är ju när man går igenom tuffa perioder och varit med om väldigt svåra saker. Är ju, ja, det har gjort dig stark. Ja, det har lett dig till en massa insikter. Ja, 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 ja. Men det finns också en massa obearbetat material.
Visst.
Men insikten jag ville ta oss till, så att det går för lyssnarna att förstå, är varför mediterar man inte? Det är för att man är rädd. Det handlar inte om att man är rädd utifrån ett svagt perspektiv. Man har uppenbarligen så pass mycket känslor man inte har bearbetat i relation till sig själv.
Mm. Mm.
Så om man ska sitta där och gå med på,
visst,
så kommer de.
Ja, men
det är underligt, jag menar, i vårt samtal här bara.
Det är helt rätt.
Så kommer de.
Jag kan själv vara rädd för mina egna tankar.
Yeah.
För att det kommer saker som jag tycker att jag har bearbetat eller jag har sagt nej till som dyker upp. Och då är det lättare för mig att springa, för då kommer de inte upp. Eller göra något annat. Men om jag sitter där ensam med mig själv, då kan det komma upp tankar som jag inte ens vill ska komma upp.
Ja. Och det vi vill lära oss att lita på är, nu är du vuxen. Så nu kan de få komma upp och du kan hantera dem. Och du ska låta dem komma upp och komma ut. Men insikten är också, om man har kommit så långt, nu kan jag inte svara för dig för jag känner inte till det. Men om man har kommit så långt att man i den fasen, så tidigt i sitt liv, har utmanat så hårt som man undrar om man ska leva eller inte. Då är det väl superrimligt att man inte vill att hjärnan ska få tänka tankar. För det är väl superrimligt att det kommer komma tillbaka ett paket av den skulden man har gjort. Där de suicidala tankarna kommer tillbaka. Där man undrar om man ska leva, om det är värt det. Men det viktigaste man kan ha då är ju människor i sin närhet som hjälper en och säger, hur gammal är du nu när du tänker det här, tror du?
Mm.
Så man inser, det händer inte idag.
Mm.
Det är tanken då. Och då kan du få distans till det. Och så kan du börja tanka ut mer av det.
Mitt gamla, mitt lilla jag som,
som helt plötsligt för en gång skull fick syre. Och bara såhär, se mig, ge mig, du vet. Mm. Och så fort du ger dig utrymme, då kommer du bara komma ner hög, såklart. Men då gäller det att vara rustad för att säga, aha, nu är processen för att hantera det. Så här gör man.
Det är så många som har så mycket att bearbeta.
Ja, det går ju inte att vara människa och inte bygga upp en massa behov av bearbetning. Alltså, du behöver inte varit med om tuffa saker för att livet ska vara svårt.
Nej.
Så har du varit med om tuffa saker, så är det ju ännu värre. Men det betyder inte att man ska avfärda någon som säger, men jag har inte, alltså, ibland träffar jag någon som säger, men jag har inte haft några problem, jag har haft en trygg uppväxt, en bra familj. Mm. Så här, men så här, ja, jag förstår, men fortfarande, du kan säkert ge mig massor med exempel på att livet har varit tufft. Men så här, hur gör man för att gå igenom ett liv utan att det är sjukt jobbigt? Vem är jag här i den här kontexten? Kommer jag få en partner i mitt liv? Kommer någon älska mig? Om jag visar vem jag egentligen är, kommer jag bli omtyckt då? Och sen så får en massa kommentarer där människor visar att de inte alls tycker om en, fast det handlar inte ens om dig, det handlar om dem. Fast du tolkar det så.
Visst.
Du blir avfärdad, du blir nekad, du misslyckas, du provar. Alltså, ingen är ju bra på någonting första gången. Bara en sån sak. Det är hemskt. Varför går det inte att vara dålig på så jävla mycket grejer? Och vill man ha ett rikt liv, då måste man vara dålig på hur mycket saker som helst. Över jättelång tid.
Alltså. Det stämmer.
Så att för alla människor är det jobbigt. Och det vi vill göra är ju förstå och dela den gemensamma upplevelsen av att vara människa. Det är därför vi vill också respektera våra äldre. Så här, det är ju ett problem i vår kultur att vi inte gör det. Alltså, hatten av. Jag vet inte vad du har gått igenom, men jag fattar att du har gått igenom hur mycket som helst. Och, så vi kan dela det. För då blir vi ju mänskligare. Och det är fint, liksom. Kan vi få en annan empati för varandra? Då tar vi oss ifrån det här perspektivet av liksom hur stressen gör oss mer och mer själviska och liksom upplåsta våra skärmar och bara tänker på hur man ska få sina egna behov tillfredsställda och så börjar fundera på, vi är ett gäng alltså som tillsammans går igenom den här resan och den är rätt tuff alltså. Är man lite snällare mot dem.
En sak jag tänkte att vi också måste gå och prata om.
Gå och prata om också. Gå och prata om. Nu går vi i terapi.
Terapi. Nej, men det finns jättemycket grott om det här. Men jag känner också att vi måste ändå gå in på 2024.
Det ska vi självklart göra. Jag är svintaggad på 2024. Kommer vi göra drömmår.
Ja. Och jag vet ju också att du har ju en, det fattar jag att du vet, för du har ju nycklarna till att få det till drömmar. Och jag tänkte,
du säger det så, absolut.
jag skulle vilja, liksom, alla som lyssnar här nu och allt sånt där, skulle vi kunna gå in på några riktigt så här bra grejer? Jag vet att du har en webbkurs på det här, men skulle du inte kunna bjuda på några bra grejer?
Absolut.
På
absolut.
Hur man får 2024 till ett riktigt håll käften år.
Mm.
Vad är det man ska göra som det är bra man får höra nu istället för att man hör i december eller november och sen tänker man så här, varför gjorde jag inget då? Jag kunde tagit så många beslut för några månader sedan som gjorde att jag hade varit på en helt annan plats i slutet på året.
Mm. Absolut, jättegärna. Och det första som jag tänker på, det är vad man inte ska göra. Och en sak jag direkt vill bara säga är, sätt inte igång de här olika utmaningarna eller loppen. Eller liksom kortsiktiga tävlingarna. Därför att om det är någonting jag har lärt mig nu genom att följa människor över tid är, när man gör de här aggressiva projekten, vad de än är för någonting. Vi kan ju ta alla möjliga olika träningsprogram såklart. Men det finns många sådana situationer där man kommer fram till att man ska bryta en vana, man ska äta annorlunda, alla de här sakerna. Som är ganska extrema på kort tid. Alltså, i väldigt många fall, jag såg någon studie om det, jag kommer inte ihåg exakt siffrorna. Men i höga, väldigt höga procent så har samtliga som gör det här sämre resultat i slutet av ett år.
Mm-hmm.
Inom samma område. Alltså det vill säga att börja så starkt och köra så hårt gör att du snarare får motreaktion sen som gör att du inte ens orkar med eller släpper det. Så där har vi verkligen en sån här nyckel i att okej, absolut, ta dig an ett projekt eller liksom ett tema som har att göra med kost eller hälsa. Men gå inte på för hårt för snabbt. Därför att du kommer få en motreaktion av dig själv, som att du blir trotsigt barn. Och säger, nu skiter jag i det här. Och sen så bryter du alla vanor och mönster. Och till och med ger dig själv typ nästan cred för att jag gjorde ju ändå det där. Och så, ja, du fattar. Så den där känner jag som en så instinktiv. Det är en så bra lifehack att inte göra så för att vara på en bättre plats i slutet av året. Men sen tycker jag en sak som jag märker att alldeles för få gör inför målsättningar. Det är titta på det förra året. Så att när du går in i ett år och ser på hur ska jag göra bra ifrån mig det första halvåret. Hur gjorde du ifrån dig det första halvåret förra året? Och har du ingen, om man säger, data på det då? Har du inte gjort bra dagboksanteckningar eller följt? Fundera på det ändå. Vad gick du in med förra året? Hur såg det ut då? Alltså, det är sällan som vi tar den reflektionsövningen som förberedande underlag, om vi säger så.
Mm.
Men om du har bättre koll på hösten, ta den då. Men få ett grepp om förra året. Vad gjorde du? Vad tog du det an? Därför att jag inser ju nu, och det betyder inte att du ska gå upp på den högsta ambitionsnivån direkt, men mer planerade personer lyckas bättre. I allt. Och hur blir man bra på att planera? Jo, genom att regelbundet följa upp planering. Så titta på vad har du gjort tidigare? Vad satte du igång med då?
Mm.
Och vad har du lyckats med under året? Så att du får också ett facit på så här. Ja, men jag har faktiskt, de här sakerna fixar jag ju nu. Ja, bra. Och det satte jag upp som ett mål förra året. Grymt. Okej. Få en överblick. Och sen efter att du har gjort det så att du inser att okej, det där missade jag, det där lyckades jag med. Okej. En annan sak då är ju, vad går du igång på nu då? Orkar du ta dig an den där igen? Eller är du så trött på den så du inte ska försöka med den i år? För du ska inte gå in med en ansats igen som du förstår du kommer misslyckas med redan från start. Det sitter jag nu tillsammans med klienter och kollar på deras liksom, mållistor. Och säger det. Är du säker på den här? Nej, jag är inte säker på den. Tar vi bort den liksom, direkt. Så den där känslan, jag känner jag inför. Okej, okay. Nu har du fått lite av en utvärdering på förra året. Nu snabbspolar jag den så att du får en överblick i alla fall. När vi tänker lite längre sikt, om det är första gången du gör en övning, då tänker vi jättelång sikt, för då har du inte gjort den här övningen tidigare. Har du gjort övningen tidigare, alltså det vill säga att du är mer rutinerad, då är det är mer finlir ju mer förberedande jobb du har gjort. Men är det första gången du tar dig an ett år, då skulle jag tänka mycket längre än det här året. Därför att på ett år kan du inte göra supermycket, men på 3, 5 eller 10 år kan du göra hur mycket som helst.
Mm.
Så då skulle jag börja skriva en mållista. Eller drömlista, beroende på hur du väljer att formulera det. Vissa gillar mål som koncept, andra gillar drömmar mer. Och då skulle jag tvinga dig själv att formulera ner många målsättningar. Alltså många fler än du skulle kunna uppnå. För att du vill ge dig själv en kontur eller en tavla eller en skiss av hur vill du att ditt liv ska se ut på längre sikt. Så börja skriva ner om allt ifrån vad du vill uppnå för någonting till vad du vill bo, hur du vill resa. En serie av de här sakerna, relationer. Så att du börjar få en konturen av ett liv. Det blir en större tavla. Det här är ett rikt liv för mig. Och där vill du utmana dig själv till att skriva mer mål än när din penna tar slut. Alltså det ska vara en utmanande övning. Så att du ska tvinga dig själv att börja tänka på de här sakerna som är jobbiga. Och varför är de jobbiga då? Ja, men därför att du förmodligen inte tränat inspiration eller den muskeln. Alltså att börja formulera vad som vore kul att göra är inte naturligt för de flesta.
Mm.
Och där har jag min personliga favorit är att jag brukar göra en sån övning över längre tid. Så jag samlar på mig inspiration och när jag är inspirerad skriver jag ner saker. Att jag har liksom ett dokument då, så när jag blir peppad, lyssnar på någon, tittar på någonting, ser någon annan göra någonting, då skriver jag ner det på listan och så följer jag liksom upp. Så det jag har med mig, det jag kan komma in med under en sån övning. Men så först gör du den här skissen övergripande och då har vi liksom målsättningar där du ska uppnå. Och sen så ska jag översätta till rubriken, vilka egenskaper vill du ha?
Mm.
Så om du börjar se dig, rusta dig gubbe, som en gubbe i ett tv-spel.
Mm, just,
vad vill
just,
du bli bra på?
Mm.
Vad finns det för egenskaper du inspireras av hos andra? Det kan vara allt från musikalitet, att de kan spela ett instrument, till att de är bra på att, om det nu är föreläsa, eller de är retoriskt skickliga bara, eller bra på att ta de där jobbiga surdegarna. Eller
alltid mötet. Glad, snäll.
Ja, precis. Den här egenskapen att man känner så här, fan vad inspirerande det här är. Så fortsätter du färglägga den här liksom tavlan av, det där vill jag uppnå, men den här vill jag vara.
Det är bra. Det tycker jag var riktigt bra också.
Och sen översätter du även då till, och nu kommer jag till den ena av de mest inspirerande frågeställningarna jag brukar ställa till någon. Och det är, hur ser en bra vecka ut? Det är väldigt få som har ett bra svar.
Mm.
Alltså, i praktiken, schemalägg en kalender som är sjukt nice. Så du börjar titta på, hur ser livet ut? Vad är en bra logistik?
Mm.
Alltså så här, hur börjar dagen? Hur slutar dagen? Och sen, hur ser variationen ut över en vecka?
Bra, kul. Den här övningen ska jag göra.
För då börjar du få en ännu större karta. Och så här, aha, okej. Okay. Så jag ser de stora målen. Jag ser vilken jag vill vara. Nu börjar jag tänka på vad en kalender är. Okej. Okay. Och sen då, beroende på hur erfaren man är då. Någon som har börjat gjort det där. Som har varit med och följt mitt innehåll tidigare. Gör en längre sån skiss också. Det vill säga, tänk ett år. Hur ser ett kvartal ut? Hur ser ett halvår ut? Vad innehåller ett bra halvår? Mm. Hur många middagar har du på ett halvår? Med vilka vänner då?
Ja, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra.
När du semestrar, hur många semestrar är det? Och när borde du tajma in dem? Vilken del av året gillar du att resa på? Mm. Så du börjar zooma ut mer och mer och börjar tänka, men det här är ju ett liv, just det. Och att hitta ett sätt att planera in de aktiviteterna man gör för att uppnå mål och kombinera det med egenskaperna man tränar och kalender man designar, det är ju vad ett liv är. Så det är skissen då, att börja där. Det är workshopen. Och sen då, det jag gör i kursen är att börja översätta det där då i nästa steg. Hur gör du det här till en konkret handlingsplan då? För då vill du kolla på din livscirkel, alltså de olika områdena i ditt liv just nu. Hur utvärderar du dem? Vad har du problem någonstans som du måste fixa? Vad ligger du efter och vad ligger du före?
Exempel, man jobbar alldeles för mycket och kommer aldrig få tid till det här. Hur kan man, ska man jobba lika mycket? Är man på rätt plats på jobbet? Hur relationen?
Yeah.
Typ sådana saker.
För de flesta går in med misstaget att de direkt satsar på att göra mer av det de redan är bra på nästa år. Och de kanske missar några delar av livshjulet som de är så dåliga på så det drabbar allt annat. Och då ska de se till att de löser sig, för då kommer de låsa upp mer.
Precis, det där pratade du någon gång förut, har du sagt till mig, André, att när folk ska försöka hitta lösningar så försöker de inte lösa det som faktiskt de vill hitta lösning på. De försöker addera saker istället. De bestämmer sig för att springa en Ironman och ska börja cykla 14 timmar i veckan.
Yeah.
Och istället för att gå och lösa sin relation.
För att flörta med hela konceptet att fly. Eller hur? Att så här, oj, det här var inte bra. Vi bor tydligen inte så bra där vi bor. Eller min relation funkar inte så bra. Eller jag kanske borde sluta sitta i den där föreningen. Jag gör en Ironman. Hur gick det här till? Vad är logiken någonstans? Ja, men det kändes bra. Ja, men det är inte det vi var ute efter. Nu var vi ute efter en bra planering. Så. I alla fall. Så livshjulet där, och sen översätter du det då i, okej, så vilka konkreta aktiviteter under de kommande 6 månaderna? Med insikten, och nu är den stora insikten. Du förtjänar bara att sätta en plan som är stor nog, eller ambitiös nog, som du kan uppnå. Och det är därför vi vill bygga lite erfarenhet, är för att inse, vad kan du göra på ett halvår? Alltså, vad är möjligt för att introducera för ny rutin? Jag menar, det är inte så att du tar ett blankt liv och sen börjar fylla det bara. Det är därför det är så svårt när man blir äldre att göra förändringar. Det är för att när du är ung, då måste du skapar du dig själv. När du är äldre så förändrar du dig själv. Eller när du är ung så har du en blank kalender. Det är bara att fylla på. Sen måste du ändra och inse att du har redan vanepaket som du gillar att ha. Som ligger som en grund. Ska du ställa om dem, då har du både ta bort vana och lägga till.
Mm. Och så offra saker som jag gör idag också.
Ja, som du redan gillar. Så helt plötsligt blir det ett svårare pussel. Och då behöver du ju få den utmanande frågan. Okej, nu kollar vi på förra halvåret. Det här kommer vi överens om. Vad har du lyckats med? Och ifall du har för höga ambitioner hela tiden, då kommer vi till kärnan av vad som är problemet för de flesta. Om du alltid sätter för höga mål som du inte uppnår, då sviker du dig själv hela tiden. Och ifall någon lovade att komma på lunch med dig varje dag i veckan och inte kom på en enda jävla lunch, då hade du inte bokat några fler luncher. Och det är varför de flesta inte sätter mål i början av ett år. Man har svikit sig själv många gånger. Det är därför en person som mig blir så provocerande. Alla människor som jobbar som mig eller ska inspirera eller utmana någon är liksom vi satan själv. Därför att det som händer är att man blir påminn om alla löften man har brutit mot sig själv hela tiden. För alla, vi var alla inspirerade när vi började. Alltså som barn var vi så här, vad fan vad häftigt livet skulle kunna vara. Allt det här kommer jag kunna göra. Och så sviker vi oss själva. Och så misslyckas vi. Det är därför det är så inspirerande med människor som är halvt naiva. Eller till och med liksom helt blåsta enligt folk.
Slash hjärndöda.
Eller hur?
Eller så här, absolut, visionärer till dess, utan dess like.
Ja, det är för att någonting har de ju fattat, även om man kan säga det, men de ser inte det, det och det. De ser inte de här svarta bilarna. Nej, men de har fattat någonting åtminstone. Det är att det är mycket härligare att gå igenom livet och kolla på vita bilar.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det är så här, men de failade igen och igen och igen. Ja, men vadå? Det coola sen då, utifrån ledarskap som jag då vill träna mina klienter till är ju om du kan balansera de där två då. Så du kan kolla på svarta bilar, men tro på ljusa. Det finns ju ingenting coolare än en person som stirrar rakt ner i svåra problem. Och är hoppfull nog och säger att vi kommer lösa dem. Det coolaste som finns.
Och vet du vad det är dags för nu, Johannes?
Nej, ingen aning.
Lyssna frågor.
Wow!
Ja, det jag undrar är, hur skapar man en bra ledarskapsstil eller en arbetsmiljö som gör att de anställda både har väldigt, väldigt kul men att de också är väldigt motiverade och grymma på det de gör?
Wow. Hon ställde alltså frågan, hur löser man typ alla problem? Ja, men hur kombinerar man en ledarstil som gör att folk blir grymma på det de gör och trivs på jobbet?
Mm.
Ja, men det första man gör är att man jobbar med sitt eget ledarskap regelbundet. Alltså om man har den där ambitionen, för det gör ett fin ansats. Då finns det ju en stor poäng i att förstå att det vi i stor utsträckning vill är att hon ska vara sig själv med sitt team. Så hon vill ta hand om folk. Se till att de gör bra ifrån sig och att de trivs. Så hur ser man då till att det blir översatt i praktiken? Ja, men upp med de frågorna på agendan. Det som jag ser som den stora utmaningen för någon som börjar göra det här, och om jag ska läsa in hennes personlighetsprofil, är att det hon skulle behöva träna på, det är att ta de utmanande samtalen. Det vill säga, hur ställer man krav på människor samtidigt som man gör det andra? För jag får en känsla från det hon säger, att hon förmodligen är ganska bra på att få folk att trivas. Men det man samtidigt vill göra är att få människor att prestera. Så att jag läser frågeställningen som, hur får jag mitt team att prestera samtidigt som de mår bra? Och jag tror att det bygger på att hon själv undrar, kan man det? Det vill säga att hon kanske själv är ganska hård mot sig själv. Och varför man behöver jobba med sig själv då först är för att man vill hitta, det finns alltså en övning som går att göra. Där jag både kan trivas och utmana mig själv. Men jag måste tro på det. Och sen ska jag översätta det i praktik med mina medarbetare. Och då vill jag bli duktig på egenskapen hur jag kommunicerar med medarbetare. Och det gör man genom att man tränar på att skriva bra manus och utvecklingssamtal. Och tränar på att stå framför en grupp och facilitera en grupp. Så det är hur jag skulle börjat om jag var hon. Jag skulle blivit duktig på att så här, okej, det här är det jag vill. Hur ser jag nu till att i mina möten med individer och gruppen se till att det står på agendan. Och eftersom jag då, om min läsning stämmer, tror att hon skulle behöva träna på att utmana människor. Hur blir jag bättre på det? ChatGPT eller googlare. och ta med dig manus.
Hej Johannes, jag har en fråga till dig. Jag undrar hur man bäst hanterar människors avundsjuka. Avundsjuka och missunnsamhet. Vilket kan vara ganska svårt tycker jag att hantera ibland. Så det undrar jag. Och tack för en jättebra podd som du spelar in varje vecka. Jag blir lika inspirerad varje gång.
Det där låter ju inte alls som Sverige, kände jag spontant. Missunnsamhet och avundsjuka.
Du tycker inte det? Du har inte varit med om någonting, eller? Nej, jag fattar. Okej, så det är, man måste separera frågeställningen igen. För att, och det här blir ju det som man märker ofta i sparringen med mig. När hon säger, hur hanterar man den? Så blir ju frågeställningen, är det hur du hanterar andra människor som har den? Eller är det hur du hanterar din egen känsla i relation till den? Ja. Det sista delen av frågan upplevde jag som att hon snarare sa att det var svårt för mig att hantera. Så med andra ord, hur hanterar jag att människor är så? Men jag skulle säga att det finns två lager av människor. Det finns ett lager, om vi ska göra det enkelt då, ett lager som är de närmsta människorna. Som det finns en stor poäng i att du ser till att det är tryggt tillsammans med. Och så finns det de som är på längre distans. Så de närmsta då, om vi pratar om dem först. Om du känner av en missunnsamhet eller avundsjuka från människor som är nära dig. Då skulle jag säga att frågeställningen blir ju, vill du att de ska vara nära dig? Och hur tar du reda på det? Det gör du genom att du delar med dig sårbart till dem. Och det kräver mod. Hur du känner inför att de kanske tittar på dig på ett visst sätt, säger vissa kommentarer och sådär. Och min erfarenhet av att jobba med någon som ska göra det, det är att väldigt många har varit med om någon jobbig händelse där människor har varit avundsjuka och missunnsamma. Som har ärrat dem så hårt så att de ser de beteendena i andra hela tiden. Och det gör att man inte tar samtalen med människor som är nära en, för att man vill inte att det ska vara så hos dem. Och erfarenheten är också då att väldigt många ändrar sig direkt när de förstår hur du känner. Så om du delar med dig om att säga, jag var med om det här i skolan, eller den här personen sa det här till mig, och jag känner så med dig nu. Är det så att du, så kan många bli chockade till och med och vara så här, nej, alltså. Och verkligen visa dig i det ögonblicket att du känner att det är rent. Nej, det är inte alls så. Du bara ser framför dig. Fast den kanske har beteenden som liknar. Men det är inte alls det den försöker göra. Och då kanske den lär sig någonting och så blir relationen bättre. Eller så genom att ta ett samtal i de värsta fallen så märker du att det är ett problem. Och då blir ju tyvärr det du behöver göra är att bli bra på att ha det samtalet. Och prata om vad du behöver och vad du mår bra av. Och då är det ju liksom... vad är det att göra det då? Ja, men det är ju att säga, det här är viktigt för mig när jag gör de här sakerna nu. Jag behöver din support, din trygghet och ditt stöd. Det behöver du kunna ge till mig. Och ifall du säger nu att du inte kan göra det, då vet inte jag vad jag ska göra med den informationen, men jag måste bearbeta hur jag ska förhålla mig. Liksom. För det är en stor grej. Liksom. Om du är nära mig och du inte vill peppa mig det jag håller på med. Men det andra är att bli bra på att förstå hur ser det ut då att peppa dig? Eller att man ska hylla dig jämt? Det kanske det inte är. Då får man hitta kanske en kompromiss som är att så här, jag vill att det ska gå bra för dig. Men du kan inte söka den här bekräftelsen från mig jämt. Ja, hitta den där balansen då. Så det är i de närmaste att börja ta de där samtalen. På längre distans, och det här är ett problem också. Om man är lite känslig eller har en sämre, om man ska använda klassiskt tända, sämre självkänsla, känns lite osäker på sig själv i relation till andra människors åsikter. Då brukar man ofta tyvärr fastna i andra människors åsikter. Så pratar vi nu om att det kanske är någon som har en profil, som lägger ut bilder på sig själv, eller som gör en resa, alltså som på många sätt har en kontakt med människor som de inte känner. Då kommer de fastna i kommentarer från människor, förmodligen. Och nöta dem så hårt för att de går in, därför att människor generellt är missunnsamma. Och där måste vi förstå, vi lever i en sån kultur. Och att en person skriver väldigt elaka saker om dig beror ju inte på dig. Det beror ju på att hur de mår. Så där är det en längre resa av att jobba med hur hanterar man andra människors åsikter. Och det har jag också ganska mycket innehåll på. Så jag skulle tipsa om min bok Starkare, som är ett helt kapitel om det. Där vi pratar om hur man hanterar åsikter. Det finns även i Tough Love. Men eftersom hon lyssnar på podden, om jag skulle haft den framför mig, så skulle jag ha ställt första frågan förmodligen. Vad har du lärt dig av att lyssna på podden? Hur använder du det? Ja. Men det är ett par perspektiv. Sen har vi det tredje som jag också vill lägga till, som handlar om att stå upp för sig själv i större utsträckning. Det är sjukt viktigt om man är en person som exponerar sig själv som, och nu blir det lite utmanande innehåll som är, om du ska förtjäna höga målsättningar så måste du vara stark nog att kunna hantera att människor kommer på olika sätt hata dig. Det är bara så. Det är en del av priset du betalar. Så att istället för att förhandla med kommer det vara så eller kommer det inte vara så. Alltså här, det handlar inte om att de hatar dig. Utan du står upp för någonting. Du symboliserar någonting för dem. Och det behöver du lära dig att leva med. Så hoppa i poolen kring det. Och börja skriva ner svar på jobbiga frågor. Alltså när någon kommenterar. Har de olika kommentarerna. Vill du verkligen det egentligen? Vad fan håller du på med för någonting? Vad ful du är? Vad nu är för någonting? Skriv dina egna svar på de frågorna. Som är kaxiga. Så att du har det i ditt system och ditt psyke. Så de finns som en instinkt i dig. Hur du ska hantera det. För jag behöver ge också perspektivet som är. Oavsett vem du är. Hur mycket du jobbar med dig själv. Och hur stark du blir. Varenda dag på olika sätt. Så värjer jag mig. I mitt liv för människors kommentarer. Det är inte för att folk nödvändigtvis häcklar mig. Utan det är för att det finns alltid den här bänten av att folk testar dig. Är han stark? Står han för det här? Mm. Hela tiden. Så det är en kampsport du tränar och du vill bli stark på den.
Vi kör en sista fråga.
Yeah.
Hej Johannes och Alexander. Min fråga är så här. Att hur man ska ta sig framåt i livet med sin vision och sina mål. Och hur man ska få detta att fungera tillsammans. Att man kanske ibland tappar sina mål och visionen är starkare. Eller tvärtom. Och hur man jobbar med detta för att skapa en bra framåtsituation för sig själv. Tack. Hej.
Jag förstår. Jag ska försöka översätta vad jag tror att han menar. Och det är att du har en vision som är väldigt stor och långsiktig. Och sen ska du ha målsättningar som matchar den. Och sen så jobbar du med att uppnå de målsättningarna men kanske inte matchar visionen. Det är så jag tolkade frågan. Hur tolkade du den?
Mm.
Ja.
Nu skulle jag säga också att man har stora visioner. Men sen så klarar man dem inte.
Yeah.
Eller att målen inte följer med visionerna riktigt.
Yeah.
Eller att man strugglar lite på det där.
Jo, eftersom jag nu har gått igenom under avsnittet hela liksom planen för hur man sätter målsättningarna.
Exakt, exakt.
Då skulle jag ju då använda den här tiden för att säga, jag tror på dig, fortsätt grinda enligt det receptet jag precis gav dig i avsnittet. Och se till att anpassa målsättningarna så att du inte går sönder. Men var regelbundet inspirerad av och håll hoppet i att du kan hitta smarta lösningar. För att... En bra metafor är hur lång tid det tar att bygga grundstrukturen under mark för en skyskrapa. Alltså det tar lång tid som fan. Man ser de här planken runt omkring och så hör man bara hur folk borrar och det låter där nere liksom. Länge. Alltså man håller på med för någonting där. Och så kommer det förbi ett par, liksom, helt plötsligt någon vecka senare så står hela superstrukturen uppe. Hur hög som helst. För att grunden tar lång tid att bygga. Men när du sen ska slå upp det som händer ovanför mark går betydligt mycket snabbare. Det är en bra metafor att ta med sig när det handlar om att grinda kring saker. Men sen vill jag också lägga till det sista perspektivet som är om du är långt ifrån dina visioner och du uppenbarligen inte uppnår dem, antingen så sätter du dig i ett ordentligt jävla träningsprogram så att du ser till att du börjar matcha vad du behöver göra. Eller så sänker du ribban brutalt och så accepterar du verkligheten. För du vill inte leva i en drömvärld som är så långt ifrån vad du gör. Och snarare börja uppskatta och njuta av var du befinner dig någonstans. Mm. För det är ju också deprimerande att se tillbaka på 15 år av att försöka jaga någonting man inte ens är i närheten av. Så då konfronterar dig själv och accepterar hur det faktiskt ser ut.
Och nu lider ju avsnittet mot sitt slut.
Ja, det gör det va?
Och fantastiskt också att vi pratade innan vad vi skulle prata om. Vi har inte pratat om i stort sett ingenting av det vi tänkte.
Ja. Men är det ditt eller mitt fel? Eller är det,
nej, det är
fel?
Inte ens ett fel. Jag tycker att det är ett bra betyg snarare.
Ja.
Ja, för att det fanns ju alltid saker. Jag sitter med de här fyra A4-sidorna med massa grejer som jag alltid kunde kunna luta mig tillbaka på.
Betyder det att vi har ett nytt avsnitt på gång?
Det tycker jag. Men så sa vi förra gången också.
Ja, det gjorde vi.
När vi inte följde.
Det gjorde vi.
Men någon gång kanske vi ska följa det. Det är spännande att se då.
Ja,
men berätta lite grann. Man kan ju få om man gillar det här och gillar dig. Yeah. Och jag ska exempelvis... Jag blir faktiskt väldigt taggad på att göra den här målsättningen också.
Yeah. Och, men du har det ju på johanneshansen.com, så hittar du webbkursen som är då sett dina mål för året. Och den tipsar jag verkligen om då. För då får du gå igenom den workshopen.
Och sen, den är ju verkligen... Alltså vad ligger en sån på?
Den ligger på 290 kronor.
290 kronor?
Ja. Otroligt. Eller?
Nej, men alltså det är ju så billigt. Så. Det borde lägga... Alltså, jag tänkte så här... 4 500. Då har jag tänkt så här... Det är absolut värt det.
Men vet du, Alex, du kan få köpa den för 4 500.
Och jag kan säga att det är extremt bra investerat.
Ja, det är det faktiskt, verkligen.
För att då... Alltså man kollar tillbaka på året och följer det här.
Ja. Ja, jag... Alltså, tro mig, jag...
290,
om det är någon
skämt.
Som investerar pengar i personlig utveckling så är det jag. Så jag tycker inte heller det är farligt. Och sen vill jag verkligen slå ett slag för kursen Väx med ditt företag som kostar 590. Och om man vill köpa den direkt så kommer vi ha en kampanjkod som heter Framgångspodden. Mm-hmm. Och då får man 20% rabatt på den.
Fantastiskt.
Ja.
Fantastiskt. Så man kan förändra sitt liv med 2 kurser för 600 kronor ungefär.
Ja, stämmer. Och sen vill jag också tipsa såklart om podden som jag fortsätter släppa flera avsnitt i veckan. Johannes Hansen podcast. Och annars så finns jag på de vanliga flödena, sociala medierna.
Grymt ju.
Mm.
Magiskt att ha dig med, Johannes.
Ja, det är en dröm att vara här.
Supertrevligt att ha dig med.
Och vilken fin studio då.
Eller hur? Visst har den blivit fin?
Verkligen.
Så jäkla cool. Om du får säga en sak här inne som du tycker är fin. En enda sak. Av allt konstigt du ser. Vi har ju konstiga troll. Vi har kaktusar. Vi har fågelholkar. Det är tigerhuven. Det är den där Darth Vader med såna här foppatofflor.
Det är någonting apa. Med den där fågeln där.
En penishund.
Ja, den fastnade jag inte vid. Utan snarare den där fågeln. Den guldfågeln där var fin, tycker jag. Mm. Den tyckte inte du var lika imponerande.
Nej, jag har inte sett den ens. Jag visste inte ens att du hade den.
Nej. Och sen vill jag ge cred till dig för att du var väldigt sårbar i avsnittet. Uppskattat.
Mm. Ja, tack.
Jag tror att det kommer ge många mycket.
Ja, jag tycker det blir grymt avsnitt och tack för coachingen. Jag har ju några saker som jag ska ta med mig. Dels så ska jag börja köra terapi. Ja. Det är jag taggad på. Och sen också målbitarna.
Mm.
Det ska bli kul att dra igenom de grejerna. Och det här med egenskaper också. Man kan liksom lite grann som att crossfit-folk säger att de programmerar sig själva.
Ja.
De tränar in någonting för att de ska bli bättre på någonting. De programmerar, så kan man också programmera sig själv, sin personlighet.
100%. Jättebra metafor för det. Jag visste inte om det. Det är
de kallar ju det. De går in med programmering.
Ja, jättebra. Ja, verkligen så. Det är vad man vill göra. Samma sak med tankemönstren vi pratar om. Bilarna på vägen. Programmera sig till ett visst typ av tänkande. Absolut så.
Stort, stort tack, Johannes Hansen.
Tack.
Framgångspodden with Alexander Proleros.
Jag kan säga att efter jag körde det här avsnittet nu några veckor efteråt, så är det så att jag har börjat med meditation och kört det frekvent efteråt, och min rygg och min nacke som jag haft så mycket ont i har blivit så himla mycket bättre. Så jag rekommenderar verkligen starkt att börja med meditation. Det har hjälpt mig otroligt mycket att få bort mycket stress. Så att jag kör det när jag vaknar på morgonen. Det kan vara om jag är ute och badar. Det skulle kunna vara när jag är ute och går, när jag sitter i någon bastu. Ja. Testa meditation du också, det är helt magiskt. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och gillar du det, får du supergärna dela det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.